E20 i riktning mot Göteborg skapar kö just nu.
Nice to meet you heter ju låten med Miles Smith. Du hör den i P4 Extra. Det har blivit tid för Ekot med Annika Nordin.
Den svenska journalisten Joakim Medin från tidningen Dagens ETC har frihetsberövats i Turkiet. Och tidningens chefredaktör Andreas Gustafsson vill att svenska regeringen tydligt kräver att han släpps.
Sverige har en speciell relation till Turkiet och den kanske kan göra att Joakim får komma hem nu.
Enligt Andreas Gustafsson så landade Joakim Medin på Istanbuls flygplats igår förmiddag. Exakt klockan 12.02 meddelade han redaktionen att han tagits in till förhör. Sen dess har det varit helt tyst, säger Andreas Gustafsson.
Jag är orolig som hans chef och hans kollega för vad som händer just nu. Jag vet ju inte.
I samband med de pågående protesterna mot president Erdogan så har regimen slagit ner hårt på journalister. Flera har gripits. Att det i Medins fall tagit så lång tid utan ett livstecken, ja det är oroväckande, säger den kurdisk-svenska journalisten Kurdo Baksi med rötter i Turkiet.
De flesta svenska journalister som har gripits på flygplatser i Turkiet har ju kunnat komma hem efter några timmar. Och i det här fallet så har det passerat 24 timmar. Och det är en ganska avgörande tidspunkt. Det betyder att han kan komma ställas kanske eventuellt för en juridisk process. Och kanske inte kan komma hem på länge. Att man inte har fått livstecken av honom, varken svensk utredare eller någon annan, det är ganska allvarligt, illavarslande.
Hur ska man bäst agera då ifrån Sverige?
Jag tycker att Sveriges statsminister och utrikesminister ska i ett gemensamt uttalande kräva Joakim Medins frihet på en gång och inte vänta en sekund.
Säger journalisten Kurdo Baksi, reporter var Mattias Pleijel. USAs geologiska myndighet befarar att tusentals människor dött i den kraftiga jordbävningen i Sydostasien. Och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger till tidningen Expressen att ungefär 30 000 svenskar befinner sig i Thailand just nu och att ett 50-tal svenskar är i Myanmar. Och UD uppmanar dem att höra av sig till sina anhöriga för att få en bild av hur läget är för svenskar på plats. I nuläget så finns inga uppgifter om skadade svenskar. Frida Edman blir ny vd för Göteborgs stadsteater efter 8 år som chef för bokmässan, uppger styrelsen för teatern. Och tidigare så har Frida Edman också bland annat varit direktör för mediedagarna i Göteborg. Hon tillträdde det nya jobbet den 11 augusti. Så har vi en rättelse i ett samtal om USAs vicepresident J.D. Vance besök på Grönland. Så har vi lunchekot idag felaktigt att han är utrikesminister. J.D. Vance är ju USAs vicepresident. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Annika Nordin.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
Och här i P4 Extra ska vi strax återvända till jordbävningen i Sydostasien och bland annat höra med UD om hur situationen är för de svenskar som befinner sig i Myanmar och Thailand. Vi ska också prata med en seismolog om vad det får för konsekvenser med en sån här stor jordbävning och risken för efterskalv. Dessutom tar vi upp en undersökning som visar hur frihetsberövade barn behandlas illa på anstalter. Och så blir det fågelsångskola, för nu kvittrar fåglarna i vårsolen. Vi får lära oss idag hur de låter och vilka de är. Andra sångfåglar ska vi också prata om, nämligen de som döljs bakom masken i Masked Singer Sverige. Vi ska prata med en av de nya paneldeltagarna, Carina Berg. Så vi har en del att bjuda på. Nu kvittrar vi vidare. Supreme tonar ut i P4 Extra. Vi ska återvända till jordbävningen. En stor jordbävning alltså i Sydostasien. Tusentals människor sägs ha omkommit. Magnituden 7,7. Den inträffade alltså tidigare idag i Myanmar. Vi ska återkomma till vad magnitud 7,7 innebär. Den här kändes hela vägen till Thailand och många oroliga anhöriga hör nu av sig till utrikesdepartementet. Anna Kranen som leder den konsulära gruppen på UD är med mig i P4 Extra nu. Och till att börja med, Anna, berätta vad du vet om läget just nu.
Ja, det är ju som du sa en stor jordbävning som har inträffat i Myanmar och som kändes i angränsande länder. Vi har i dagsläget inga uppgifter om några skadade eller omkomna svenskar. Däremot så har vi naturligtvis haft kontakt med många svenskar. Det är ju många svenskar som befinner sig i Thailand. Uppskattningsvis ungefär 30 000 personer och vi har uppskattat att det är ungefär ett 50-tal svenskar i Myanmar. Mm. Så att vi har tagit emot 50-tal samtal från svenskar som har fått lämna sina hotell och kanske lämna sina resehandlingar kvar på hotellen och så.
Men som du säger så kändes ju den här och fick också kraftiga följdverkningar till exempel i Bangkok. Om du nu utgår ifrån de där 30 000 svenskarna, hur många befinner sig i närheten av det drabbade området eller kan påverkas av det som har hänt?
Det är lite svårt att säga. Jag menar, alla de här siffrorna är ju behäftade med stor osäkerhet. Det är en uppskattning om 30 000 svenskar totalt i Thailand. Vi har som sagt haft ungefär 50-tal samtal till vår konsulära nödjour från personer som befinner sig i det drabbade området och på olika sätt har påverkats. Så det handlar mycket om att de undrar hur de ska göra med hemresor och med sin egendom, med sina tillhörigheter och sina pass och så vidare. Mm. Jag ska också säga att vi har ju ungefär 8000 svenska medborgare som också är fast bosatta i Thailand.
Det här skalvet hade ju sitt centrum i Myanmar som sagt, och det här är ju ett land som är stängt, slutet sedan militärkuppen 2021. Har ni några uppgifter eller hur lätt är det att få fram uppgifter om skadorna där just nu?
Ja, vi har ju personal på plats i Myanmar och våra ambassader både där och i regionen följer ju utvecklingen noga och står i kontakt med lokala myndigheter. Men det kommer nog att komma mer information de kommande dagarna. Jag har inte så mycket mer att säga om det just nu.
Vad uppmanar UD svenskar i området att göra nu då i den här situationen?
Mm. Ja, men befinner man sig på plats så skulle jag säga att i första hand bör man kontakta sina anhöriga. Se till att hålla sig uppdaterad om händelseutvecklingen i medier. Följa lokala myndigheters råd och anvisningar. Vi har ju också en app, UD Resklar, som man bör ladda ner om man inte har gjort det redan och aktivera pushnotiser för den region där man befinner sig. För på så sätt så kan vi kontakta personer med ytterligare information om vi ser att det är påkallat. Man kan också alltid, om man befinner sig i en nödsituation, kontakta UDs konsulära nödjour som nås både på telefon och mejl. När det gäller försäkring och flygbiljetter och så ska man såklart kontakta sitt försäkringsbolag eller sitt resebolag.
Ja. Anna Kranen leder den konsulära gruppen på UD och är med här direkt i P4 Extra. Tack så mycket för det. Sen till det rent seismologiska då. Det här skalvet i Myanmar tidigare idag var av liknande magnitud som det stora skalvet i Turkiet för 2 år sedan. Då mer än 50 000 personer omkom. Skalvet i Myanmar hade en magnitud på 7,7. Björn Lund är seismolog vid Uppsala universitet. Och med mig nu det är den här berömda Richterskalan. Skalan är det väl, va? Rätta mig om jag har fel.
Ja, inte riktigt samma som Richter utvecklade, utan vi har ju fixat lite mer än sen dess. Men det är den magnitudskalan kanske vi bara kallar den för.
Det brukade heta så förr i alla fall, kommer jag ihåg. Men det här är stort helt enkelt. Förklara.
Ja, det här är ju ett mycket stort skalv. Vi har visserligen kanske 2 skalv av den här storleken, 2 eller 3 per år. Men det är ju sällan, som tur var, som de inträffar i så tättbebyggda områden som det som inträffar idag. Så att ha ett så här stort skalv på land i tättbebyggt område är ju tyvärr väldigt tråkigt. Och vi ser ju bara hur det gick i Turkiet där, som du sa, jordbävningen var ungefär lika stor. Det är samma typ av tektonik. Alltså här är den indiska plattan som rör sig relativt Eurasien. Den är fortfarande på väg norrut och bygger på Himalaya. Och det är den rörelsen som orsakar den här jordbävningen. Det är ju samma plattgräns som om man fortsätter söderut. Mm. Så var det den som rörde sig 2004 i den stora tsunamijordbävningen.
Så när vi talar om förmodade antal tusentals döda så är det dessvärre sannolikt?
Ja, det är ju en uppskattning än så länge förstås eftersom vi inte har fått särskilt mycket information utifrån Myanmar. Men en jordbävning av den här storleken i ett område som är så tätt befolkat som det här och där byggnadsstandarden förmodligen inte är alldeles på topp. Och det är det som gör att man kommer fram till de här siffrorna på tusentals eller kanske tiotusentals omkomna.
Det är till exempel inte så värst långt ifrån miljonstaden Mandalay, bara en sån sak. Myanmar, som jag sa tidigare, är ju ett slutet land och ett stängt land efter militärkuppen 2021. Kan ni få fram uppgifter därifrån?
Vi har inga sådana uppgifter och få fram dem just nu är säkert väldigt svårt. Det finns ju andra institut som har bättre databaser över hur byggnadsstandarden ser ut i olika delar av världen. Och i det här fallet, det som man refererar till här när man pratar om tusentals eller flera tiotusentals, det är den amerikanska geologiska undersökningen som gör ganska noggranna prognoser. Den senaste kom för bara någon timme sedan då, när man uppgraderade det från kanske 10 till 100 000 omkomna.
Och vilka data kan ni ha som säger någonting om risken för efterskalv?
Ja, där vet vi ju att efter så här stora jordbävningar så blir det efterskalv. Det är ingen tvekan om den saken. Vi hade ju redan haft ett stort på magnitud 6,4 bara 12 minuter efter huvudskalvet. Och vi har registrerat flera mindre mellan magnitud 4 och magnitud 5. Och den här risken, de närmaste 2-3 veckorna, är ju risken fortsatt hög för det riktigt stora efterskalv, alltså upp över magnitud 6. Och sen avtar den risken, men det kommer nog fortsätta att mullra i området i över ett år med mindre skalv. De blir mindre och mindre frekventa.
Mm. Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet, med den informationen för oss direkt här i P4 Extra. Kaspers orkester med undantag i P4 Extra. Spetsa öronen nu. Mm, det där känner ni igen, va? Det finns ju en massa att lyssna på utanför fönstret just i detta nu om vi bara spetsar öronen. Så nu ska det bli fågelsångsskola här i P4 Extra med Naturmorgons egen fågelsångsmagister Mats Ottosson. Hej!
Hej Erik!
Och du hade ju inga problem med att identifiera den där lilla, bofinken var det väl?
Ja, det var det ju. Och det visste du också. Och det är nog ganska många som är bekanta med det. Men vi kan ju ta ändå... Ska vi köra en liten fågelsång?
Ja, ska vi lyssna mer på bofinken, eller vad tycker du?
Ja, jag tänker, vet du vad, så här tänker jag, att om man vill lära sig och känna igen vad det är för röster som låter där ute, vilket man naturligtvis vill, då är det jättebra att börja precis nu, slutet av mars, början av april, för nu är det ganska få röster som hörs där ute. Sen blir det trångt i fågelkören, men nu är det ganska få. Och så väljer man en fågel som är väldigt vanlig och väldigt tydlig och alltid sjunger ungefär likadant. Och då är just bofinken ett jättebra exempel. Så om du har den där så kan vi lyssna lite till på den.
Jag har den. Stäm upp nu, maestro bofink. Ja, där har vi dig.
Ganska käckt och intensivt. Det kommer ner här. Låter väldigt självsäker. Jag kommer från Jönköping, ja!
Ja, just det. Den ramsan har jag hört också. Ja. Som en minnesramsa. Jag kommer från Jönköping, ja.
Ja, den där karaktäristiska knorren på slutet är det väl man ska komma ihåg. Och då kan ju någon slags ramsa vara till en liten hjälp.
Men de är inte särskilt vanliga i Jönköping.
Bofinkarna? Jo, de är vanliga överallt. Det är det som är så bra. Därför är det en jättebra fågel att börja med. Så den kan man nöta på nu i några veckor.
Bra.
Och sen när man har gjort det och kan den riktigt ordentligt, då är man beredd när Sveriges allra vanligaste fågel kommer. Bofinken är den näst vanligaste. Sen kommer lövsångaren om några veckor. Och har man då lärt sig bofinken, då står man rätt bra rustad för att jämföra. För att lövsångaren påminner lite om bofinken. Den har också den här lite fallande ramsa. Ja. Men den har mycket ledsnare energi.
Ja, just
lite
det.
Lite vemodigare sådär. Mm. Oh, ja, som hade det så bra och så skulle det gå så här. eller jag kommer från Jönköping, ja, men jag gör så gott jag kan ändå.
Men de är lite släkt rent sångarmässigt.
Ja, men jag tycker det, fast det är olika kynne då. Och har man då lärt sig bofink och lövsångare, vilket faktiskt inte alls är omöjligt, det kan alla göra skulle jag säga, då har man... Och så kan man liksom stöka dem åt sidan. Nu har jag lärt mig dem, nu kan jag ägna mig åt resten. Då har man liksom städat undan en väldigt stor del av den där fågelkören som annars kan kännas väldigt överväldigande. Så tycker jag man ska börja. Börja tidigt på våren, börja med bofink och sen lövsångare. Ja.
Och det är kul att man kan lära sig via att höra på dem, lyssna på dem. För den där lövsångaren till exempel, den ser man ju inte, har jag förstått, så speciellt
exakt.
Ofta.
Exakt, så är det. Den håller sig. Och så är det ju med väldigt många fåglar. Lyssnar man så har man mycket större chans att liksom hitta dem.
Men du, den här titita som den lät när jag var ung, den har ju skippat en ton. Ja, talgoxen. Pappa, säger den.
Ja, fast jag tror inte det är helt sant. Jag tror att det är lite av en sån här ornitologisk vandringssägen. De sjunger faktiskt på en massa olika sätt fortfarande talgoxarna. Jag väntar fortfarande på en exakt vetenskaplig studie som säger att det har ändrat sig så mycket som
men jag är varken ornitolog eller fake news vidare befordrare. Jag hävdar nog att de är lite otydligare nu för tiden.
Ja, så kan det nog vara.
Jag bygger på den där sägnen.
Vi ska se.
Men visst är det väl ändå så att fåglars läten kan förändras över tid? Lite grann.
Ja, alltså det är ju ganska plastiskt. Det är därför det är så bra med bofinken just. För att den låter ju faktiskt ungefär likadan nästan hela tiden. Och lyssnar man på en inspelning från 1938 som finns i Sveriges Radios arkiv så låter den också likadant.
Ja, vad skönt.
Ja, så att det, men däremot finns det ju många fåglar som hela tiden låter olika. Ja. Som är mera improvisatörer än vad bofinken är.
Du, på, till vardags så finns ju alltså du på Naturmorgon i P1s redaktion, och där är du verkligen magister Mats i Fågelsångsskolan. Allt det här blev ju lite större än ni hade tänkt när ni drog igång det där för några år sedan.
Gud ja, jag gör väl en lektion och så får det vara så. Men sen har det ju bara fortsatt och blivit. Det finns ingenting jag har gjort någonsin som har blivit så, tagit sån skruv.
Vad säger lyssnarna? Vad får ni för reaktioner?
Det är så roligt, för det har på något sätt fyllt någon slags behov. Det var någonting som blev så himla rätt. Så att de där har ju lyssnat på 1 miljon gånger drygt nu, de här olika lektionerna har blivit över 40 stycken. Sådär. Så det kunde ingen ha anat, allra minst jag.
Och en liten fågel har viskat i mitt öra att sen starten så har det blivit fler och fler lektioner som ligger på Naturmorgons webbsida. Och idag börjar ni släppa nya avsnitt. Det är 44. Vad blir det i det avsnittet?
Det blir rovfåglar faktiskt. Det kan låta lite konstigt. De ser man ju bara, man hör ju inte dem. Men det finns faktiskt en del läten som kan vara bra att kunna även när det gäller dem.
Och det är lite förvånande hur de låter, eller hur?
Ja, här kommer en ormvråk till exempel. Det är kanske en av dem man hör oftast. Jo, men det som är lite kul med rovfåglarna, det är ju, de låter ju så fjuttigt. Det här är en fiskljuse.
Ja.
Det är en jättestor fågel, 1,5 meter drygt mellan vingspetsarna. Men den låter fjupp, fjupp. Och det här är en havsörn, en av de största fåglar vi har.
Ja.
Så den låter ju mer som en liten arg bjäbbig hund eller något. En liten, liten arg hundvalp.
Ja, man kan väl säga, när man ser en havsörn så tänker man du behöver inte låta hotfullt. Du är stor och skrämmande i alla fall.
Det
och
kanske är så, ja.
Vad kul att få lite lektion av dig, Mats Ottosson, här. Det blir nya avsnitt ända fram till Fågelsångsnatten som är den 17 maj. Norges nationaldag, och samma dag som Eurovision-finalen dessutom.
Vilket dygn. Då börjar man alltså vid midnatt, natten till lördag, och lyssnar på Fågelsång i 8 timmars direktsändning med oss. På 4 olika platser, minst runt om i landet.
Ja.
Och sen allt det andra då som den här dygnet har att bjuda på. Det måste man skriva in i kalendern, eller hur?
Ja, och rengöra öronen ordentligt inför detta dygn, eller hur?
Ja,
vad kul. Tack så mycket, Mats Ottosson, reporter och fågelsångsmagister på Naturmorgon. It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Ten Sharp heter artisten, låten heter You, programmet heter P4 Extra. Jag heter Erik Blix och vad alla presentatörer av lokala nyheter heter, det hinner jag inte berätta.
Men nyheterna kommer från P4 Göteborg.
Den svenska journalisten Joakim Medin har gripits i Turkiet enligt TV4. Medin ska ha varit på plats för att bevaka protesterna som brutit ut sedan Istanbuls borgmästare greps i förra veckan. Dagens ETC:s chefredaktör Andreas Gustafsson bekräftar på plattformen X att Medin blivit frihetsberövad. Joakim Medin är född och uppvuxen i Mölndal. Andrea Pettersson, P4 Göteborg.
BK Häcken går ihop med allsvenska rivalerna Brommapojkarna för att hjälpa unga ut i arbete.
Tanken är att BK Häcken med sina kontakter med ungdomar ute i stadsdelarna så får man liksom tag i ungdomar som kanske behöver stöd i att komma närmare arbetslivet.
Tidigare ministern Anna Johansson ska leda samarbetet för Häckens räkning.
Och sen har man ju sina partners på andra sidan. Företag som är supertaggade på att få hjälpa till, som ser att man har ett samhällsansvar och att man faktiskt kan göra skillnad här. Och så står liksom det här projektet mittemellan och lotsar.
Samarbetet med Brommapojkarna ska pågå i 3 år med 10 miljoner kronor från EU för regionala utmaningar. För BK Häckens klubbchef Marcus Jodin är samarbetet naturligt.
Det är en stor del av vårt DNA att vara aktiva i samhället. Alla beståndsdelar finns för att göra det och då känner vi att då ska vi göra det.
Anna Johansson som tidigare jobbat som socialdemokratisk politiker både lokalt i Göteborg och i regeringen tror att hon kan göra nytta.
Jag kanske inte ska ägna mig så mycket åt fotboll för det vore i så fall århundradets sämsta värvning. Men det som har burit mig genom hela mitt politiska engagemang har ju handlat väldigt mycket om att skapa integration, möjligheter för barn och unga. Och i det här projektet så får jag jobba med precis de sakerna. Jag tror också att jag kan liksom bidra med de erfarenheter jag har med mig.
Anna Olofsson, P4 Göteborg.
Göteborgs artisten C. Gambino hyllades under 2025 års Grammisgala under torsdagskvällen. Inför Sveriges artistelit framförde en av hans vänner en låt ihop med en stråkorkester. Hyllningslåten spelades i samband med att rapparen prisades postumt i kategorin Årets hiphop. C. Gambino sköts till döds i ett garage i juni förra året. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
Det var nyheterna i studion, Sylvia Dahlén.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
Jag har bytt taktik, du får visst vara fri. Kom och gå som du vill, bara du kommer hit. För jag har testat allt, varit varm och kall och ingenting alls. Du kanske måste ut i världen, känna alla känslor för att du ska se det du lämnat kvar. För du såg aldrig rymden bortom alla stjärnor. Nu med Ulver Space blir det uppenbart. Du kanske bara slarvat bort dina känslor för mig, precis som den där jackan jag glömde hos dig. Och samma som mitt halsband som bara försvann, så kanske du och jag kommer hitta varandra i lost and found. Vi kanske hittar varandra i lost and found.
Jag borde varna dig, det är typiskt mig, och inte se mina fel.
Trafikredaktionen P4 Göteborg, det är långa köer på E20 in mot Göteborg. Orsaken är en trafikolycka. Det står 2 bilar still strax före Olskroksmotet på E20 in mot Göteborg. Se upp du som kör på Lundbyleden, stillastående lätt lastbil vid påfarten ifrån Lindholmsmotet riktning Marieholmstunneln.
Du kanske bara slarvat bort dina känslor för mig, precis som den där jackan jag glömde hos dig. Och samma som en klocka som bara försvann, så kanske du och jag kommer hitta varann. Vi måste fan, för det vi gömt i snö kommer våren ta fram. Jag tror att gräs är lika grönt nästan precis överallt. När du gått ett varv kanske bara slarva bort dina känslor för mig. Precis som den där jackan jag glömde hos dig. Och så mitt halsband som bara försvann. Så kanske du och jag kommer hitta vara i lost and found. Kanske hitta vara.
Precis så heter den låten, Lost and Found, Molly Sandén och Victor Lexell. Det här är P4 Extra, vi ska prata om en ny rapport. Barnombudsmannen kommer idag med sin årsrapport om hur frihetsberövade barn och ungdomar behandlas på SIS-hem, i anstalter eller i häkten till exempel. Den här rapporten har titeln Ni måste hinna före, och den bygger på nästan 90 djupintervjuer och över 500 enkätsvar. Och här vittnar alltså barnen om hur de möts av kränkningar, maktmissbruk och våld på institutionerna. Vi ska höra hur några ungdomar berättar, och vi har låtit läsa in deras vittnesmål, ska jag säga, med nya röster.
Jag är helt maktlös. Jag förstår att man måste sitta inlåst om man har gjort saker. Men att vara inlåst 24 timmar om dygnet utan kontakt med omvärlden, det är inte mänskligt för någon. Vi är bara människor. Vi vill ha någon att prata med. Det är så himla instängt. Jag har varit med om hemska saker i mitt liv, men ingenting har någonsin varit värre än det här.
Vi är fortfarande människor här inne, men det känns inte så. Det känns som att vi behandlas som djur. Vissa i personalen bryr sig inte alls. Fängelse är bara tid. Få tiden att gå. Det är när jag kommer ut som den stora utmaningen kommer. Jobb, bostad, skulle behöva hjälp med sådana grejer. Om man kommer ut från anstalt behöver man hjälp med jobb och annat. Samhället borde sträcka fram en hand. Det gamla livet följer en. Men med lite hjälp kan man börja om.
Mm. Några röster från de här intervjuerna och enkätsvaren. Och i studion nu Juno Blom, barnombudsman och chef för barnombudsmannen, ska vi tillägga. Vad säger du om de här berättelserna som du har hört?
Nej, men det är klart att det har påverkat en oerhört starkt. Det här är ju såklart barn som har begått allvarliga brott. Men om vi vill att man ska komma bättre ut, som hela idén, tänker jag, med svensk liksom, kriminalvård eller om du är placerad på SIS-institutioner bygger på, så är det klart att barnen själva vädjar ju om att använda tiden bättre än vad man gör idag.
Vad menar man med att använda tiden bättre?
Nej, men det handlar ju om, man måste ju förstå att de här barnen som vi har pratat med som har begått allvarliga brott har ju, de flesta av dem har ju en egen erfarenhet av utsatthet tidigt i livet när de själva utsattes för allvarliga kriminella handlingar i hemmet utan att ansvariga myndigheter såg eller förstod eller kunde fånga upp. Och det här är ju klart saker som man är i behovet av att bearbeta för att kunna liksom, vad ska man säga, det finns ju orsaker till att vissa barn med sårbarhetsfaktorer blir fångade av kriminella gäng när myndigheter inte lyckas med det. Men sen handlar det ju också om att man haft skolmisslyckanden, man har sämre tillgång till hälsa och sjukvård, och så begår man allvarliga brott och så blir man inlåst. Och det är klart att den tiden man är där då borde ju handla om att bearbeta egen utsatthet, inse vad man faktiskt själv har gjort, få tillgång till skola, få tillgång till hälso- och sjukvård och en plan för framtiden. Och det saknas ju alldeles för stor utsträckning idag.
Hur ser då de här barnen och ungdomarna på framtiden?
Nej, men det är ju väldigt olika, vill jag säga. Att dels så handlar det ju om att man ändå har en stark vilja. Man förstår att man har gjort fel. Men samtidigt vill man ju, som också framkom i de här citaten som vi lyssnade på alldeles nyligen, man vill liksom få en möjlighet till förändring. Och då är det ju viktigt att identifiera vad bär liksom barnet själv för ansvar, vad är viktigt att barnet gör och förstår, men sen vilket stöd behöver man utav människor runt omkring för att kunna lyckas med det här. Men det finns en önskan, men det finns också en stark oro för att det inte finns en struktur utanför som stödjer dem i det här, och att risken då för att återfalla i kriminalitet, det är klart att den ger barn uttryck för en rädsla för att hamna i liksom liknande mönster, men en extrem vilja till förändring, det vill jag ändå säga att det finns. Jag menar, den samhällsutveckling som vi ser i Sverige idag, som vi aldrig haft något liknande, och det finns ju inte några jämförbara länder heller, så är det ju självklart att vi alla behöver fundera över vad gör vi nu? Hur gör vi istället? För det som vi har gjort har ju inte funkat. Det handlar ju dels om det här med tidiga insatser för att förhindra, och det är ju också de barn som vi har talat med väldigt noga med att säga, ni måste hinna före, och det är ju vad rapporten också heter, ni måste hinna före de kriminella, ni måste se till att fånga upp barnen tidigt, få barn att förstå att det liv som vi valde är inte det som man kanske då hade en föreställning om, och att de kan också ge uttryck för att liksom, de saknar trygga vuxna. Många av dem säger, tänk man bara hade haft en trygg vuxen. Och på samma sätt så ger de ju också uttryck för när de möter vuxna, när de är frihetsberövade, som ser dem, som lyssnar på dem, som pratar med dem, så uppskattar de ju det oerhört mycket.
Mm. I förordet till rapporten står att du håller med om att vuxenvärlden står handfallen inför den här utvecklingen. Det låter ju inte något vidare bra. Hur ska de vuxna då kunna bli de här trygga vuxna som återtar kontrollen?
Nej, men alltså, jag tänker så här. Vi är ju alla medvetna om den utveckling vi har sett under alldeles för lång tid, utan att vi har liksom på något vis insett allvaret. Det är ju någonting som också de barn vi pratar med, liksom, hur mycket ska till innan ni förstår allvaret? Det är ju liksom en vädjan på många olika sätt till vuxenvärlden att ta ansvar. Och nu menar jag, det finns ju liksom ingen myndighet på egen hand, utan här handlar det om kommunernas ansvar. Tidigt identifiera barn som är i riskzon, se till att följa upp. Vad gör de här barnen? Vilka insatser tillsätter vi? För det är som barnen beskriver, att insatserna tidigt i livet bygger ju mer på när man börjar utveckla ett beteende, alltså ett destruktivt beteende, än att det finns ett intresse att ta reda på orsakerna till det här beteendet. Att man inte kommer till skolan, att man är ute och hänger, som är de här sårbarhetsfaktorerna för att gängkriminella ska dra in dem. Men det handlar ju också om ansvariga myndigheter som måste verkligen liksom axla det ansvar som man har tillsammans med politiken på alla nivåer. Jag tänker att vi har ett gemensamt vuxenansvar att vända utvecklingen, skapa framtidstro och visa att vi kan stå emot de här krafterna som vill dra i de här barnen.
Barnombudsmannen Juno Blom med de synpunkterna. Tack så mycket för att du kom till P4 Extra Studio.
Men tack.
Break it.
Lose Love med Maroon 5 i P4 Extra.
Prinsessan Madeleine påbörjar en helt ny karriär. Vilka är de största utmaningarna när man då, som Madeleine, tänker kombinera sin kungliga ställning med företagande? Man kan inte använda titeln som prinsessa hur som helst. Så hon får ju faktiskt göra nästan precis vad hon vill. Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i Sveriges Radio Play-appen.
Thank you so much med Saga Ludvigsson. Nu är det dags igen för de där färgstarka figurerna som döljer en sångare i sitt innanmäte. Och i år kan det vara pirathajen, prinsesstårtan och skelettet. Ja, ni som vet, ni vet. Jag talar om Masked Singer Sverige. Det är dags igen för det tv-programmet och vi har ringt upp en nykomling, nämligen ingen mindre än Carina Berg. Hallå!
Hallå, hej!
Och du är alltså ny i panelen, ska jag tillägga då. Det är du
och... Ja, jag är särskilt ny, känns det som.
Ja, så är det så. Ja, det är du och Berus Badré i alla fall som ansluter till den här panelen. Vad fick dig att tacka ja till den här galenskapen?
Ja, men det gjorde jag på ungefär en millisekund, för jag har ju suttit hemma i soffan och njutit av det här programmet och blivit liksom lite smått besatt av att gissa. Och det är så otroligt klurigt hemma i soffan, men det är ingenting mot vad det är att sitta där i panelen.
Vad kan du som nybörjare bidra med då? Är det en god portion nybörjartur kanske?
Ja, men kanske. Jag skulle säga att det är i början av säsongen. Säsongen är ju redan färdiginspelad, men i början av säsongen tyckte jag att jag hade, då hade jag en känsla av vind i seglen, men jag skulle nog inte varit så störsk, tror jag.
Nej, okej. Du får ju inte säga mer såklart, i alla fall inte så att du avslöjar några hemska hemligheter. Det här var ju, det är ju ett väldigt populärt tävlingsprogram vid det här laget, men kanske inte alla vet vad det går ut på. Förklara lite snabbt. Nej.
Ja, men går det ens att förklara? Jag tycker det här programmet, när man får det berättat för sig, då är man ju bara så här, rynkar man ju bara på pannan och säger, va? Men när man väl tittar på det så är det så roligt. Men det är ju, i grund och botten så är det ju en tävling, en sångtävling kan man ju säga, en talangjakt. Bara det att vi vet inte vilken berömd person som gömmer sig inne i de här otroligt färgglada maskerna. Och vårt jobb i panelen är ju liksom att gissa med hjälp av ledtrådar vem det är som är under masken. Samtidigt som sångarna då tävlar mot varandra. Så att det koras ju liksom... två vinnare kan man säga. En som vinner så att säga sångtävlingen av en av de här celebriteterna. Och sen så är det ju en liten inbördes tävling mellan oss i panelen.
Ja, vem är det stenhårt? Är det stenhårt? Hatar ni varann?
Nej. Alltså, lite i stunden kanske. För att och de sa till oss i produktionen så här, den är inte jätteviktig den här tävlingen i tävlingen. Ta den på lite lagom stort allvar, för det viktiga är ju att göra underhållning och vi ska ju bara hjälpa tittarna framåt och så här. Du, det var nog det svåraste jag gjort att inte ta tävlingen på för stort allvar. Vi drogs så in i det där. Både jag och Berra blev ju precis som Pernilla och Måns, liksom så tävlingsinriktade.
Just det, Pernilla Wahlgren och Måns Zelmerlöw då ju, som är lite mer ruttade än vad ni är. Vem i panelen var ändå snabbast på att förstå ledtrådar?
Ja, men jag tror ju faktiskt så tror jag att både Pernilla och Måns, det här är deras femte år, de har ju knäckt koden. Ja. Jag och Berra hade ju liksom krishantering efter varje program när vi kom ut. Det var som att vi hade varit med i liksom någon slags färgglad torktumlare och bara tittat på varandra och så här, alltså, fattade du något? Jag fattade ingenting. Men det var skönt att vara ny på jobbet med Berra, för vi var lika yra båda två.
Ja, du är alltså i skidbacken idag ska jag tala om, och du har tagit en paus för att prata med oss. Hur bra är du i skidbacken undrar vi då?
Ja, men jag är bättre på skidor än på gissa i Masked Singer.
Ja.
Okay. Så kan man säga.
Det kanske räcker. Vilken mask skulle du vilja ha om du var med och tävlade i Masked Singer? Störtsloppsåkaren kanske?
Ja, precis. Med en stor hjälm. Men av årets masker så tycker jag nog att det har sett gosigast ut med basillen. Och vidrigast tror jag att bläckfisken har det. Mm. Ni får se sen själva vad ni tror. Men jag tror att den här bläckfisken, det har varit en uppförsbacke. Det är en uppförsbacke. Och basillen, jag vet inte. Nej. Jag tror inte basillen har något att klaga på.
Okej. Okay. Carina Berg, kul att du var med en stund här i P4 Extra. Och den femte säsongen av Masked Singer Sverige har ju alltså premiär på TV4 och TV4 Play idag. Ja, yes. Men se upp i backen då, tusen hål i backen och allt det där.
Tack så mycket. I'm not the one.
hade vi dagens sista låt i P4 Extra, Sabrina Carpenter med Espresso. Snart är det dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama, och då får vi höra vem som får Sveriges Radios Nobelpris.
Mm, precis. Vinnande novellen handlar om skam, klass och barndom, du.
Oj, vilken cliffhanger. Det får vi vänta på i några sekunder. Jag ska berätta att P4 Extra idag hade musikredaktör Rita Järnqvist, ljudteknik Robert Egnelius, producent Karin Forsmark, i redaktionen också Sofia Dias och Anna-Karin Gustafsson. Ett nytt P4 Extra imorgon. Och då blir det ett giganternas möte, förstår ni, mellan Kati Sahlström som är inne och programleder och som har P4 Extra-gästen med namnet Loa Falkman. Missa inte det. Nu är det slut på den här fredagen för min del. Jag är Erik Blix. Tack och hej och ha det så bra.
Sanna Samuelsson får Sveriges Radios Nobelpris för sin berättelse Köldhålet. Novellen är inläst av Malin Vispe.
I skolan ville man inte låtsas om några skillnader. Alla barn var lika värda och man sjöng sånger om den lilla vita duvan på fredskonserten på FN-dagen. Men barnen visste vem som var vem i hierarkin.
Novellen Köldhålet är en av fem specialskrivna radionoveller som nominerades till priset, och vinnaren utses genom att lyssnarna röstat på Sveriges Radios sajt. Priset, Sveriges Radios Nobelpris, instiftades 2002 för att uppmärksamma den upplästa novellen som form. Och för Sanna Samuelsson var det naturligt att skriva en text för högläsning.
Jag brukar alltid läsa högt, och jag brukar alltid liksom tänka mig också en situation där jag läser ur boken på ett bibliotek eller ja, inför människor eller bara inför mina vänner. Men jag gillar liksom när texten har en ljudlighet som fungerar. Och sen är det ju skrivet i ett liksom absolut nu. Det handlar om en tonåring som stöter på motstånd, kan man säga. Som både liksom vill vara vuxen och som inser att hon kanske inte är vuxen. Det tror jag många kan relatera till.
Pristagaren Sanna Samuelsson, och priset består av 30 000 kronor. En rad statliga museer och forskningsinstitutioner i USA ska omformas i syfte att få bort det som president Donald Trump kallar splittrande narrativ och olämplig ideologi. Det här är de övergripande målen som USAs president ger uttryck för i en presidentorder gällande stödet till Smithsonian Institute, som förvaltar ett 20-tal museer i USA samt flera forskningscentra. Uppgiften att driva igenom presidentorden, ja, den hamnar hos vicepresident J.D. Vance eftersom han sitter i styrelsen för institutet. Frida Edman blir ny vd för Göteborgs stadsteater efter 8 år som chef för bokmässan i samma stad. Frida Edman tar över efter Björn Sandmark som varit vd för stadsteatern i Göteborg sedan 2014. Till sist, de humoristiska böckerna om Greg Heffley i serien Dagbok för alla mina fans har nu sålts i över 300 miljoner exemplar. Det skriver förlaget Bonnier Carlsen i ett pressmeddelande. Den första boken, den gavs ut i USA 2007, och nu har den 19:e boken i serien Hett om öronen kommit. Det har också gjorts en lång rad filmer baserade på de här populära böckerna. Sist i Kulturnytt fredag.
Med Andrea Valderrama. Den svenska journalisten Joakim Medin från Dagens ETC har gripits i Turkiet. Han landade i Istanbul på torsdagen för att bevaka utvecklingen i Turkiet. Vi ska prata med Sofie Axelsson som är Joakim sambo i P4 Göteborg. Nu närmast Ekot. Klockan är 3.
Svensken Osama Krayem har häktats av Stockholms tingsrätt misstänkt för bland annat grova krigsförbrytelser och terroristbrott i Syrien. Misstankarna mot honom gäller att bland annat att han tillsammans och i samråd med terrorgruppen IS ska ha varit närvarande när en pilot avrättades och brändes till döds när han var instängd i en bur. Gärningen filmades och spreds som propaganda. Osama Krayem, som utlämnats från Frankrike där han redan avtjänar fängelsestraff för terrorbrott, nekar till anklagelserna. I Gaza så fortsätter de stora demonstrationerna mot Hamas. Det är tusentals demonstranter som protesterar i demonstrationer som saknar motstycke under Hamas-styret. Och vår korrespondent har talat med några av dem som vågat sig ut för att demonstrera mot kriget och mot Hamas.
skäms, ni sålde Gaza för dollar. Kom igen, kom igen. Hamas är en terrororganisation, lyder slagorden från en demonstration i Khan Yunis i veckan. Demonstrationer där mängder av Gazabor på flera håll demonstrerar mot kriget och mot Hamas. En av demonstranterna är 24-årige Khalid. Det är vår plikt att demonstrera och våra krav är tydliga. Stoppa kriget med alla medel. Stoppa de stigande dödssiffrorna och få bort Hamas fullständigt från makten. En av anledningarna till att Hamas ännu inte slagit ner demonstrationerna är att dess säkerhetsstyrkor och milismän tagit skydd i bland annat tunnlar efter vapenvilans slut. Men Khalid har ändå hotats av Hamas militära gren för sitt deltagande. Han har fått veta att det kommer att gå illa om han fortsätter. Men han tänker inte sluta protestera. Vi säger det högt och tydligt. Hamas måste lämna över makten och låta oss leva. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
USAs geologiska myndighet befarar att tusentals människor dött i den kraftiga jordbävningen i Sydostasien. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger till tidningen Expressen att ungefär 30 000 svenskar befinner sig i Thailand just nu och att ett 50-tal svenskar är i Myanmar. I nuläget så finns inga uppgifter.